Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka predikar över andra Korintsebrevets andra kapitel, verserna 14-17, i Bibeln på midfast och söndagen, 15 mars 2015.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre, kom till oss och låt oss få uppleva väldoften av ditt ord, så att det får bli oss till liv. Låt inte djävulen få leda oss vilse genom sina förfalskningar. Herre, vi vill höra. Tala du. Amen. Som predikotext lyssnar vi till dagens episteltext, som är från andra Korintsebrevets andra kapitel, verserna 14-17, och lyder i Jesu namn. Vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för det här? Vi är inte som de flesta som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi brukar kalla midfastosöndagen för brödsöndagen. Huvudtexten, den som vi hörde från altaret, handlar om bespisningen. Bespisningsundret, när 5000 män och utom kvinnor och barn fick bli mättade av 5 bröd och 2 fiskar. Vi vet alla hur gott det doftar när man bakar. Det är verkligen en väldoft. Doften kommer från brödet, och brödet uppehåller livet. Idag betraktar vi det bröd som kommer från himlen, som ger oss evigt liv. Andra Korintsebrevet är ett polemiskt brev. Paulus måste träda upp till försvar för sitt apostlaämbete. Det var inte så att hans ord betraktades som Guds ord på alla ställen och av alla. Tvärtom, många menade att han predikade för egen vinning. Sådana predikanter fanns det många av på den tiden. Brevet är skrivet ungefär 57, kanske 58 efter Kristus. Åren 52-53 vistades Paulus för första gången i Korint på sin andra missionsresa. Och där var han minst 1,5 år. Sen återvände han till Antiochia och inledde där sin tredje missionsresa. Då vistades han 3 år i Efesus. Nu hade han tänkt sig att han skulle åka över Egeiska havet, raka vägen till Korint. Och det väntar man också på där i Korint. Istället ändrar han sina planer och reste norrut längs Mindrasiens västkust. Och sen över till Makedonien. Han tänkte alltså besöka korintierna ganska snart, men det blev en förskjutning av det. Och det här, det såg kritikerna som en orsak till att säga han håller inte vad han lovar. Sen fanns det andra typer av kritik också mot honom. Man kritiserade honom för att han uppträdde svagt i sin predikan, även om han verkade hård i sina brev. Och man menar framförallt att han hävdade att han var kallad av Jesus själv till apostel. Sån kritik tillbakavisar han i det andra Korintsebrevet. Låt oss sen gå tillbaka till texten. Över predikan idag sätter jag rubriken Guds kunskapsdoft. Guds kunskapsdoft. Ordet doft hittar vi på många ställen i Bibeln. Vanligtvis sätts det i samband med offren som bestäms i Mose lag. Jag sökte i Svenska folkbibeln hur många ställen ordet doft finns. Det finns 53 gånger, mer än hälften från Moseböckerna. Till exempel i tredje Mosebokens första kapitel heter det: det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Dessutom finns ordet väldoftande, främst i samband med rökelse och kryddor. Men också på ett ställe i Nya testamentet i samband med offer, nämligen i Efesierbrevet 5. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Då Paulus sprider Guds kunskaps väldoft sker det genom hans predikan. Det är Guds ord som ger väldoften. Och den här väldoften kommer från offren. Och det offer Paulus talar om är inte offren i tabernaklet eller i templet, utan det är det offer som Jesus bar fram i sin egen kropp på Golgata, då han offrade sig själv som ett evigt gällande offer. Varför behagade offren Gud? Var det så att alla offer behagade honom? Nej. Vi vet av de första bladen i Bibeln att det fanns offer som inte var någon väldoft för Gud. Det var Kains offer. Abel och Kain frambar var sitt offer för Gud. Abel bar fram ett offer av djuren. Det var blodsoffer. Men Kain bar fram offer från säden, från markens frukt. Och det heter: Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Man har spekulerat varför Gud inte godkände Kains offer. Det står för lite i texten för att vi ska veta det direkt. Det som Gud ville uppenbara för oss, det, genom det han gav Mose att skriva, det var att det skedde ett brodermord. Det var det första exemplet på en våldshandling. Och det är tydligt att det är något som fattas i texten, som Gud har valt att inte berätta åt oss. Och det är uppenbart att det handlar om hans instruktioner, hur offren skulle vara. Gud hade gett instruktioner. Abel gjorde som Gud hade sagt. Kain gjorde annorlunda. Det här kan vi bara anta utifrån hela Bibelns sammanhang, inte från det ställe där det här berättas. Av bestämmelsen om offren genom Mose vet vi att offer som skulle innebära försoning eller soning av synd, de skulle innehålla blod. Det heter i Hebreerbrevet 9: så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Där finns en nyckel till det här med Abels och Kains offer. Abel lydde Gud, han trodde Guds ord, han handlade enligt det och offrade ett blodsoffer. Det offret behagade Gud. Hebreerbrevets 9:e kapitel ger oss en stark undervisning om offrens betydelse. Särskilt därför att vi får läsa hur offren pekar fram mot det offer som Jesus bar fram på korset då han offrade sig själv. Det står tydligt och klart att tabernaklet och senare tempeltjänsten bara är bilder. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs, men de kan inte helt rena samvetet hos den som offrar. Liksom med reglerna om mat och dryck och olika reningar handlar det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning. Det är tiden för en bättre ordning som nu beskrivs, både av Hebreerbrevet och i Paulus undervisning. Den bättre ordningen är den som Gud hade planerat långt innan Abel bar fram sitt offer och mördades av sin bror. Han hade bestämt det långt innan han gav Mose föreskrifterna om tabernaklet och offren där. Den här planen förverkligades när tiden var fullbordad. Då när Gud sände sin son för att frälsa världen från deras synder. När Jesus hängde på korset, blodig, sönderslagen, tillsammans med två rövare, då kan inte luften runt honom ha luktat särskilt gott, rent så där fysiskt. Men en ljuvlig doft steg upp till Gud, och när apostlarna sen började predika om honom spred samma doft runt världen. Denna kunskapens doft är ordet om frälsningen, ordet om Kristus. Paulus är mån om att framhålla hur viktigt det är att detta ord är rent och oförfalskat. Han är medveten om att några inte erbjuder det här rena ordet då han säger: vi är inte som de flesta som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud. Det är rent av så att de allra flesta är oärliga. De låtsas predika Guds ord, men i själva verket predikar de för egen vinning. De tar fram sånt som passar för människor så att de inte ska bli illa omtalade eller få kritik. De gömmer bort sådant som gör att de tappar anhängare. Så gjorde inte Jesus. I Johannes evangeliets 6:e kapitel, i fortsättningen efter det här när han bespisade 5000, berättas det om hur han undervisade. Han talade om att han ger ut sitt kött för att världen ska leva. Då han talar om sig själv som det levande brödet drog sig många bort från honom. De sa: det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra på honom? Så här gör inte Paulus, alltså drar sig bort från honom. Det kanske därför han går längre än vad Jesus lär när det gäller en apostels rättigheter. Jesus hade sagt: arbetaren är värd sin mat. Därför skulle det ha varit rätt och riktigt att Paulus hade använt sig av församlingens understöd för sitt uppehälle. Men istället säger han att han inte har legat någon enda till last, utan han har förtjänat sitt uppehälle med sina egna händer. Visserligen blev han vissa tider och i viss utsträckning försörjd av församlingen. Det vet vi när det heter på flera ställen att församlingen utrustade honom för hans resa. Men just i Korinth är han mån om att påpeka att han inte ligger någon till last. Han förtjänar sitt uppehälle genom sitt yrke. Så skriver han i andra Korintierbrevet 11: eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna betjäna er. När jag var hos er och saknade något låg jag ingen till last. För bröderna som kom från Makedonien försåg mig med det jag behövde. På alla sätt aktade jag mig för att bli en börda för er. Och det tänker jag fortsätta med. Enligt Paulus kritiker kan det inte ha varit ett tecken på en rätt apostel när han inte tog emot någon ersättning från församlingen. Snarare ansåg man att en som tog emot högre, bättre arvoden var en högre apostel. Ju mera man understödde och ju mera han förtjänade, desto större var han. Åtminstone hans anseende. Så där tänker människor. Men Paulus räknar inte såna yttre saker som viktiga för hans värde och anseende. Det som gäller är att predika ett rent Guds ord. Vi ska också minnas att ett viktigt syfte med resan till Korinth var att samla in pengar som stöder de nödlidande i Jerusalem. Om han själv ligger församlingen till last blir det mindre kvar att ta med till Jerusalem. Kapitel 8 och 9 i andra Korintierbrevet är ju en stark kollektpredikan för att förmå korintierna att ge sitt bidrag av hjärtat. Nu är det vår uppgift att sprida denna väldoft till vår omgivning, ut i världen. Vi har många förmaningar i den här riktningen. En av de främsta förmaningarna ingår i Paulus avskedsbrev, andra Timoteusbrevet, som inte bara gäller hans lärjunge Timoteus, utan varenda en av oss. Och framförallt gäller det alla oss som har anförtrotts ämbetet att stå i Kristi tjänst. Predika ordet, träd fram i tid och otid, till rättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myten. Det gäller faktiskt varje kristen, därför att vi har alla fått en kallelse att vittna om Jesus, att sprida hans ords väldoft bland våra familjer, våra vänner, våra släktingar. Det är där vi har i uppgift att just göra det här som Paulus uppmanar Timoteus. Att ta tillvara möjligheten att berätta om Jesus i tid och otid. Varför är det så viktigt? Jo, för att det finns en skrämmande avigsida av detta att utgöra en väldoft inför Gud. Det är att doften är en doft från död till död. Det säger Paulus också. Vi måste se lite mera på den aspekten. Det handlar i korthet om risken att gå förlorad. Det finns två vägar, två sätt att sluta jordelivet på. Vi är en kristig väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. För några är Guds ord en doft av från död till död. Det gäller dem som går förlorade, säger Paulus. För dem som blir frälsta gäller att Guds ord är en doft av liv till liv. Från Kristi liv till vårt eviga liv. Men för dem som förnekar honom blir budskapet om hans död bara en doft till död. Ett bestyrkande av att de kommer att förpassas till helvetet på den dagen när Jesus kommer i sin härlighet. Så fruktansvärt är det. Det här för också tankarna till de allvarliga orden i Jesaja 55. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och jorden fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Ordet återvänder inte fåfängt. Det har alltid sin kraft. Om det inte verkar omvändelse verkar det förhärdelse och i sista hand förtappelse. Men då tänker vi kanske, men då är det bättre att inte predika alls. För de som inte har fått höra så de kan väl inte förhärda sig. Vi kan inte säga att de som inte har hört evangelium inte heller kan fördömas. Vi är bundna av Guds befallning att predika ordet, att göra alla folk till lärjungar. Att det sen finns sådana som inte tar emot ordet kan vi inte göra något åt. Vi har gjort vårt och överräckt ordet till andens förfogande. Det är den heliga ande som har i uppgift att tillämpa det, att föra det till hjärtat och omvända människorna. Så frågar Paulus, vem räcker till för det här? Han ger också svaret. Kraften ligger i Guds ord självt. Inte hos oss. Det är inte vi som har kraften att väcka från död till liv. Det är ofta så att det som i själva verket är ett segertåg med Kristus verkar som nederlag och svaghet när vi tittar på vad vi kan uträtta. Den som följer Guds ord går i Kristi segertåg. Då Paulus förkunnar denna ljuvliga doft, evangeliet som ger liv, då tas det inte alltid emot med glädje. Han möter kritik. Då blir predikan av Guds ord som skulle leda till liv istället en doft av död till död. I vår predikan finns nämligen också ett element som dödar, som gör människor arga och fientligt inställda. Till den kristna läran hör att den går på kollisionskurs med det som världen älskar. Och tyvärr är det så att många som räknar sig som kristna är så upptagna och förförda av världen att de också motsätter sig Guds ord. Därför uppstår det alltid motsägelse kring dem som predikar ett klart och rent Guds ord. Det finns ingen kyrka i världen som är mer hatad och missförstådd än den kyrka som i allt vill följa Guds ord. Därför är det som Rudström sjunger i en sång: vad annan lön än skam och ve har evangelium haft när det predikas som bör ske i ande, liv och kraft. Och så påminner han om det levande brödet som ger liv. Guds ord ger liv där död nu rår och för ur graven ut. Det läkdom ger för syndens sår och gör på smärtan slut. Det bröd som ned från himlen kom är Jesus Krist, Guds egen son. Ja, han är livet för min själ som föds som syndens träl. Så får vi förtrösta på det offer som Jesus har gjort. Det som för med sig en sådan väldoft, för att det för oss från oss själva och vår svaghet, vår synd, till det som är fullkomligt heligt. Det är Jesus själv. Han är livet. Han är livet för min själ som föds som syndens träl. Och det är han för alla som förtröstar på honom. Därför kan vi också be med Rudströms sång: när jag är under korset böjd, o Herre kär, gör mig då nöjd, för din skull mista glad till mods, både ära, liv och gods. Jag hjälper oss, käre Herre, att inte förfalska ditt ord genom att försöka anpassa det och få det mer accepterat, utan våga bekänna och förkunna det rent och oförfalskat, så att det kan bli en doft av liv till liv i denna ondskans och dödens värld. Det här får vi be om i för din egen skull. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.